Kul att vara med och få tala. Jag ska tala om någonting jätteangeläget och viktigt. Någonting som jag bestämde för många, många veckor sedan. Någonstans innan advent så satte jag temat för den här gudstjänsten. Fick jag en tankeord, jag tror det var från Gud, en hälsning. Jag ska vara med och läsa och jag börjar ifrån Apostlärningarna kapitel 3 och det är 10 verser. Och när jag kommer in i texten så har de första kristna börjat att mötas. De har börjat att mötas och är i sin församling på olika sätt, möts. Och det som händer i kapitel 3 i Apostlärningarna är att här får man se hur det nya livet när de är kristna gestaltar sig. För det som Jesus gjorde när han vandrade här får de vara med och göra. De ber för sjuka, någonting händer. Fantastiskt. Nu kommer jag in i texten. Sen står det. Petrus och Johannes gick upp till templet vid eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som hade varit lam från födseln och som han varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå." Så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick omkring och han hoppade och prisade Gud. Allt folk såg honom gå omkring och prisa Gud, och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga framför templet vid Sköna porten fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Ja, men vilken märkvärdig händelse, eller hur? Det är därför den står i Bibeln. Det hände inte varje dag. Det var en alldeles särskild händelse. Han har burits dit. Han är lam. Människorna känner igen honom nu. Du kan vara i ett samhälle. Det kan vara ett större samhälle. Och man känner ändå igen en del människor. Fast det finns ett myller av människor. Det är några människor som man känner igen. Jag bodde i Stockholm under en period. Och då kände man också där igen några människor. I vimlet. Människor som på något sätt skilde sig. Han var en sån. Folk visste vem han var. Han var ju alltid där. Och det står i texten att det är på eftermiddagen. Vi läste det här. Men i många bibelöversättningar står det att det är vid nionde timmen där händer. Nionde timmen. Är det någon som känner igen nionde timmen? Det är ju då som Jesus är på korset. Och det är då som han tar sitt sista andetag där på korset. Förlåten går mitt i tu. Det är då, vid samma tid på dygnet som den här mannen får göra det här mötet med Petrus och Johannes. De tittar på honom. Och nu har vi i Sverige under en period haft människor som har tiggt vid butiker och ibland vid kyrkor. Och ni vet hur det är. Möter man deras ansikten, kanske man känner dem. Kanske om man ska lägga någonting i deras munkar, men annars så gör man väl inte det. Och tittar man väl liksom rakt fram, gör inte ni det? De tittar på honom. De ser mannen. Och det tolkar han som att han ska få något. Och visst ska han få någonting. Absolut. De vet att det finns en kraft i namnet Jesus. Han själv, mannen som är där, har ju ingen tanke på vad som ska hända. Han tycks ju snarast förvånad över vad som händer. Han har ju inte den tro som bär. Det har ju de. Så finns det en till märkvärdighet i den här texten. Där är ju templet i Jerusalem. Det är ju en plats som Jesus har rört sig vid. Jesus har ju gått förbi de här platserna många gånger. Och troligtvis, det är väl högst troligt att Jesus har gått förbi den här mannen. Och man kan ställa sig många frågor. Hur kommer det sig att han inte då blev helad när Jesus var så nära? Men nu är tiden inne. Och man kan brottas med det här i sitt liv, kan man inte det? När jag tänker att jag är som mannen, som är den där sjuke mannen utanför templet, och när jag har bett mina böner, så kan man fundera på varför inte jag blev helad, varför inte det blev bättre i min kropp eller hos den jag har nära mig. I den här texten så kan vi i alla fall se att det finns en rätt tid, nu är rätt tid för den här mannen. Och det blir ju ett vittnesbörd som är så starkt och lever i alla tider. De första kristna, när vi läser om dem i apostlärningarna, när vi läser om dem i breven och när vi tittar i de texterna som följer på Bibelns texter, de som skrivs på 100-talet, 200-talet, då ser man någonting som verkligen är märkvärdigt. De är så fattiga. I början i kyrkans historia så är kyrkan jättefattig. Det finns ju några som har mera rikedomar. Det finns ju i några av breven texter där det beskrivs att några har mat. Andra har det inte, men några har mat. Några har kläder och till och med smycken, men de allra flesta har det inte. I romarriket beräknar man med, när man forskar, det här är ju jättesvårt att ta reda på exakta siffror, men forskare talar om att ungefär 70% i romarriket betraktas som vad vi skulle kalla för under existensminimum. 70%! Jättemånga, inte bara slavarna. De såklart, men väldigt många andra människor är fattiga. Och den första kyrkan läser vi i de utombibliska texterna, historietexter som i förbifarten här med de kristna. Där talas det om att de första kristna består av änkor och slödder, står det. Ynglingar, alltså människor man inte räknade med. Det måste alla gånger ha varit människor som inte hade mycket medel att röra sig på. De har så lite att komma med. Kommer ni ihåg Anne Wibble? Hon var politiker på 90-talet. Hon sa att det är önskvärt att alla har en årslön på banken. Kommer ni ihåg det? Några kanske kommer ihåg det. Gjorde nog ont i många människor som pusslade på varje krona. Lånade av sina hus för att kunna ha råd. Och hon behövde tydligen inte det. Hon hade mer kapital. Ingen av dem som vi läser om i Bibeln hade möjlighet att ha en hel årslön på banken. Ja, de har det så tufft. Och vet ni, de har ju inte ens en kyrkbyggnad. Alltså det är så konstigt för oss att tänka. När de är där, de går ju till templet, det gör de i början innan det rivs. Men de har ju ingen kyrkbyggnad att gå till. Visst är det konstigt? Visst är det konstigt? Ni sitter, men det är konstigt. Ni kanske har hört det många gånger och tänker, det tycker inte jag är konstigt. Men det är konstigt. De har ingen bibel. De har ju ingen bibel. De har ju inte sådana här nya testamentet de kan dela ut på stan. De har ju inte det här. De har inga psalmböcker, de där röda psalmböckerna vi har där. Ingen projektor heller. De har ju så lite. Eller hur? Alltså de har ju några texter som de skickar och kopierar. De har ju möjlighet att prata och berätta till varandra. Men de har ju ingen bibel, ingen psalmbok. Och inga, nu får ni hålla i, inga kyrkotraditioner. Alltså, vi har ju massa traditioner. Vi vet hur en gudstjänst brukar vara. De har ju inte det ännu. Det är klart, med tiden kommer det säkert en vana. Men i början har de inte ens det. Hur brukar vi göra? Tänker vi ibland att de har inget sånt. De har inte brukar ännu. De är inget samfund. Många av oss har vuxit upp i ett samfund och talar ibland om vilket samfund vi tillhör före vi säger att vi är med i en kyrka eller att vi är kristna. De har inget sånt. De har ingen idrottslokal. För de har ingen kyrka och har en idrottslokal i. Eller inga läger. Inga bibelskolor. Några av er har gått på bibelskolor och vet hur viktigt det var. De har inga bibelskolor att skicka sina ungdomar till. Men ingen kristen bokhandel. Och köpa julklappar till någon som tycker om att läsa. Men inget julfirande. Det är jättelångt senare i kyrkohistorien när man börjar fira jul. Men inget julfirande. Ingen gran i kyrkan. Ser man vad fin den är? Vi har haft ett schema för att vi ska vattna den här granen. Det är bara en parentes, det står inte här. Väldigt mycket omsorg vi lagt på den här granen. De har inget högtalarsystem, inga trådlösa mickar som kan strula. De har ingen sån här pekare. De har Men de har en tro på Jesus. Är du med? De har en tro på Jesus. De har en tro på Jesus. De är inte fattiga. När du läser Bibeln, det står ju inte oj, vi är så fattiga, vi är så fattiga, vi är så fattiga. Det här går aldrig, vi är så fattiga. Vi är fattiga, vi är fattiga. Du kan inte hitta ord om det. Vi kan läsa det mellan raderna. Vi skulle tycka så om vi åkte tillbaka i en tidsmaskin. Vi skulle komma tillbaka och säga, vad fattiga de är. Kan vi skicka pengar i tidsmaskinen? Men de tycker att de är rika. De har ju Jesus. De har Jesus. Och kyrkan växer. Kyrkan växer. Församlingen växer. Utan kopiator. Utan möjlighet att skicka ut lappar. Utan möjlighet att annonsera. Kyrkan växer. Vad finns det för orsaker? Ja, man kan se i början när man hör om den första kyrkan i Apostlagärningarna kapitel 11. Där talas det om att det är i Antiochia en plats. Där som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Innan kallades det att de var den där judiska gruppen eller de som är på vägen eller vad man nu kallade sig själv. Men där i Antiochia så börjar man kallas för kristna och då ser man Jesus är ju centrum. Man förstår det. Annars skulle de inte kallas så här. Andra människor omkring dem bör upptäcka det är inte som de andra. De andra som är uppvuxna i judisk tradition. Vi kallar dem för kristna. Liten Jesus. I breven ser man det urtydligt att det är sånt fokus på Jesus. Om man börjar bläddra och titta i till exempel Kolosserbrevet. Jag ska läsa några rader ifrån början av Kolosserbrevet får ni höra. Får ni räkna hur många gånger det står Jesus. Från Paulus, genom Guds vilja, Jesu Kristi apostel. Och från vår broder Timoteus till de heliga Kolossai. Våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud vår fader. Vi tackar alltid Gud. Vår Herre Jesus Kristus, fader, var gång vi ber för er. Ty, vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus, står det. Ja, men på bara en kort text så nämns Jesus Kristus 4 gånger. Otroligt. Ett tydligt fokus på Jesus i alla texter som kommer. Man vill få in namnet Jesus. Det är inte så att han ursäktar sig. Vad jag skriver mycket Jesus här. Han talar om Jesus. Kyrkan växer mycket. Och då har människor som har försökt att förstå det här läser olika texter, både det som är i Bibeln, de texter som är efter och andra historiska skrifter. Försöker förstå arkeologiska fynd, vad kan ha gjort att kyrkan växte så mycket. Trots att man inte var en kyrka och rörelse som kom ovanifrån utan underifrån. Man hade ju så lite medel att röra sig på. Man kunde inte bestämma över någon om de skulle vara kristna. Det blev ju inte några plus för att man var kristen. Tvärtom, det var svårare när man var kristen. Ändå växte ju kyrkan under de första 200 åren. Enormt mycket. Och då har olika personer varit med och formulerat det här är någonting som vi förstår gör att kyrkan växer. Det här är text som Karl-Erik Salberg, han har ju gått ur tiden nu, men han gjorde doktorsavhandling i kyrkohistoria. Och han skriver ner de här 8 punkterna som tydligt kännetecknande. Det är inte han som har kommit på det här. Det här finns att läsa. Du kan se många texter om du googlar och söker på engelska varför kyrkan växte. Så kan du se att det är många som kategoriserar ner. Ibland 8 eller 9, 10 punkter eller 12 eller så. Men du kan sammanfatta det i detta. Det kristocentriska budskapet är på första plats, kallas för kerygma. Att varje kristen är ett vittne. Den kristna församlingen är öppen för alla. En kristna omsorgen. En kristna livsstilen. Modigt vittnesbörd in i döden. Bönen. En helig ande. Och man kan nog lägga till någon punkt till, men det är så tydligt i de här listorna, i det som räknas upp, att Jesus, det kristocentriska budskapet, står överst. På de här listorna jag har tittat så är det så på alla ställen. Även när det är någon som inte är kristen som har skrivit texter. För man förstår, oavsett om man är kristen eller inte, att det här hade en så stark kraft i den tiden. Ja, ordet kristna visar att Jesus är i centrum. Breven visar det så otroligt tydligt. Och den forskning man vet visar det. Jesus är i centrum. Tittar man hur den kristna kyrkan genom olika århundraden som har varit har fått en ny start, så kan man se till exempel när munkrörelserna växer fram. Man kan ju tänka sig att det är precis så här stilla, lugnt i munkarnas kloster. Men det tycks som att det fanns många perioder under medeltiden. Mörka medeltiden, ja, för det var det faktiskt på många ställen i kyrkorna och i klostren. Hur konstigt det än låter så blev annat i fokus. Det var väldigt mycket fokus på olika helgon, olika ritualer och annat som man kunde fokusera på vid den tiden. Och då dyker upp några klosterrörelser. Det kallas för klosteruppvaknandet. Och den första sån stora perioden är på 900-talet. Och då är det en rörelse som heter Cluny-rörelsen. Och de munkarna gör någonting som tydligen man inte har gjort tidigare. För man börjar gå utanför klostret. Man börjar gå utanför och möter människor på ett nytt sätt. Man läser Bibeln på ett nytt sätt och det är ett väldigt tydligt fokus på Jesus undervisning. Sen kommer en annan stor och väldigt tydlig rörelse som heter Cisteriensorden, som är grundad av Bernard av Clairvaux. Och här är det också på samma sätt. Munkarna rör sig och går ut. De bjuder in så klostren blir samlingsplatser. Man tänker sig ju att de bara är instängda munkarna, och det kanske då var under perioder. Men i de här rörelserna så vänds det utåt och det bjuds inåt. Och Jesus är i fokus. En annan väldigt tydlig epok är det som kallas för The Great Awakening på engelska. Det stora uppvaknandet. Det är 1700-talet i England och i USA. Och i alla de olika kolonierna, för de hänger ju ihop vid den tiden. Där finns namn som George Whitefield och John Wesley, kanske ni känner igen. Det är ju metodismens grundare. Och en man som heter Jonathan Edwards. Och många är med och predikar och talar. De får inte vara i kyrkorna, de stängs ut. Men de predikar ändå. På gator, på stora gärden, överallt där de kan tala. Och i rörelsen har ett väldigt, väldigt tydligt fokus på den helige ande och på Jesus. Okej, vi hoppar fram 100 år, 1800-talet, och nu är vi i Sverige. För Sverige är ju ett land som är satt på karta. Vi skickar ut så många missionärer. Så en del rörelser runt om i världen har ju startat i Sverige. Otroligt. Och det som märks så tydligt i den här rörelsen är ju det fokus som är på Jesus. Man kan tänka sig att det hade man väl innan. Ja, men någonting nytt är det. 1851 tror jag det är, så kommer en bok som heter Kom till Jesus. Och den boken, på bara ett par månader så säljs den i exemplar av 50 000. Och då får man tänka sig att vid den här tiden så är böcker dyrbara. Om man har den så läser många den i samhället eller i familjen och i bygden. Man lånar ut Böcker från den här tiden kan vara väldigt tummade, ni vet. 50 000 är ett jättestort upplag på bara några månader vid den här tiden. Kom till Jesus, heter den texten. Och vi vet ju, inte minst ifrån stan här, hur stor påverkan väckelserörelsen hade. Nu kommer vi fram till det sista exemplet här. Det vi såg i filmen Jesus Revolution. De kallades för Jesus Freak också. De här hippisarna som på 60- och 70-talet kom till tro på Jesus. I USA, i England och i Sverige. I Sverige kallades ju det här, här rörelsen för Jesusfolket. Det var ju inte så att de själva sa vi kallas för det. Utan det var ju andra som började att se dem och tänkte att det var ett bra namn för dem. Jesusfolket. Och jag ringde till en av mina vänner som jag vet var med i den här tiden. Annika heter hon. Hon kom till tro på Rås och hörde att det var någonting som hände i Göteborg. Och åkte dit på olika möten och sen efteråt har hon kunnat pussla ihop att hon var en del i den här rörelsen. Och tron fick en verkligen djup och grund. Och när jag pratade med henne kom hon till och med ihåg en av de här predikningarna som hon lyssnade på. För det var väldigt starka intryck från den tiden. Och även då så var det sånt otroligt fokus på Jesus. Det hör ni ju. Jesus Revolution, Jesus Freak och Jesusfolket. Jättetydligt fokus på Jesus. Och sen bjöd man ju in. Munkarna gick ut och de bjöd in. Den stora väckelsen när man var på Gärden, man bjöd in. I Sverige så bjöd man ju in, eller hur? Det är ju så tydligt. Hade man inte gjort det hade det inte blivit olagligt och blivit en förföljelse eller det som det var i Sverige. Och samma sak när Jesus folket kommer med. Annika kom ju från en kyrka i Borås och blev inbjuden till Göteborg. Man blev inbjuden, kom och var med. Vad vi har mycket att lära oss och se av detta. Ja, det sista delen jag vill säga och tala om idag är det som Luther säger. Jesus är Bibelns kärna och stjärna. På tyska låter det någonting i stil med, jag kan inte, jag säger bara sista. Kärn und Stern. Är det rätt? Är någon som kan tyska? Jag har läst 3 år och fuskade de åren. Är någon som Stern und Kärn und Stern? Är någon som nickar? Kärn und Stern. Kärn und Stern. Ja, men det rimmar ju på svenska också. Vi håller oss till svenska. Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Det här är bra. Kommer du inte ihåg något annat så kan du ha med det här. Och kom ihåg när du kommer hem och ska berätta för någon som inte kom med idag till kyrkan. Kärnan eller fröet som har en så märkvärdig livskraft. Det är ju häpnadsväckande. För några år sedan så hittade jag en fröpåse hemma som hade glömts av i den där lådan jag har hemma med frön. Den var nästan 10 år gammal. Och så sådde jag dem och så kom de upp. Otroligt, är det inte det? De har bara legat i en påse hela tiden. Nästan 10 år gamla frön. Otroligt. Men det här har man vetat lång tid att frön kan ha en livslängd som är lång. Fantastiskt. När man har hittat gamla frön och kan vara med och så dem och så kommer det upp. Det som var kanske 100 år sedan det såddes och blev ett frö. Otrolig livskraft. 2000. Nu ska vi se så jag kommer ihåg. Är det 6 eller om det är 7 så hittar man vid en arkeologisk utgrävning i Jerusalem. Man gräver och tittar efter det som är Herodes den äldre. Det är han som vi läser om Herodes. De finns ju flera som heter Herodes. Det är den Herodes som är med när Jesus föds. Och han gör en stor byggnad som slutförs av romarna efter hans död. Och där hittar man ett frö, ett daddelpalmsfrö vid de utgrävningar, alltså under det här. Man vet att det är mycket gammalt, kan datera det till 2000 år gammalt. Och så lyckas man få det och börja gro. Är det inte märkvärdigt? 2000 år gammalt frö kunde man få att leva. Och så går det några år så kommer ryssarna, alltid ryssarna. Och då är det permafrosten som har börjat att smälta och man gör ju massa prover. Och då i en sån här utborrning som man gör får man upp ett rör och så hittar man frö där i permafrosten som är så otroligt gammalt. De beräknar det som 30 000 år gammalt. Och med forskarnas hjälp vill jag säga, det är lite skillnad hur man gör. Det ena var på ett annat sätt. Här är det forskarna som jobbar lite mer, men de lyckas få det här fröet att växa. Det är en växt som inte finns idag. Otroligt. Så vet ni att det finns frön som bara kan växa efter att branden har varit. I Sverige har vi två sådana växter. En som heter brandnäva, en som heter svedjenäva. De växer i stort sett bara efter en brand när det har varit 50 eller 100 grader i marken. Märkligt. De har funnits där, fröna. Legat på olika platser och så börjar brinna. Och det är de första växterna som kommer upp efter branden. Det finns så enorm livskraft i fröet. Det som någon gång föddes i ditt hjärta. Eller i dina vänners hjärta. Dina barns hjärta. Kan få liv. Och du kan tänka på så länge sedan. Jag har fått vara med på nära håll när några unga i 23-årsåldern får upptäcka en tro på nytt. Och så är det just orden som de har fått höra när de var små som blir de där fröna som växer. Och för några år sedan fick jag ju möta en vän som heter Bengt som fick vara med om att tron fick börja växa så sent i livet. Det han fick vara med om som 14-åring pausades. Företagandet kom i vägen. När han är 80 år gammal så börjar det där fröet som någon gång har såtts att växa. Sent, men fantastiskt. Så kan Jesus fröet växa i ditt hjärta. Du kan tycka att det verkar helt bränt inuti. Då kan någonting nytt växa. Det sista jag vill säga är någonting om stjärnan. För så är Jesus en stjärna som lyser starkt. Vi tittar upp på himlen och ser stjärnorna som är så små. Vi säger till våra barn, ja, det är ju alltså stora, men så solar fast långt borta, eller hur? Det har vi sagt till barnen. Vi har sett det i tv-programmen. Men det är ju mer än så. De är ju inte lite stora stjärnorna. 2017 så hittar man en ny stjärna. Den har fått namnet UI 70. Jag tror inte någon som kan uttala, så jag kör på det. Vet ni hur stor den är? Alltså, det är inte en forskare som har sagt att det är så här, utan det är forskarlag, de jobbar ihop. De har räknat ut, säger mig inte hur de har gjort, men att den är ungefär 1700 gånger större än solen. 1700 gånger större än solen. Det betyder att volymen är, man fattar inte riktigt det här, 4,9 miljarder gånger större än solen. För att få någon slags bild av det här. Nej, det fick jag inte med den. Ja. Den är så stor så att, nu får jag beskriva bilden som jag inte tydligen har fått med här. Så stjärnan, liksom det är som en böj bara på skärmen och så är solen en prick. Den är så otroligt stor. Man kan knappt förstå det. Tittar man upp på himlen så är den bara liten där. Så kan ju Jesus kännas. Långt bort och avlägsen. Men Jesus är en stjärna som är nära dig. Han är så otroligt mycket större än vad vi ibland tänker när vi talar om Jesus som det lilla barnet i krubban. Han är så otroligt mycket större än en sång som vi börjar nynna på och vi inte kommer ihåg hela sången. Jesus är så stor och viktig. Så här i Filipperbrevet beskrivs Jesus. Och det är det sista jag säger. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Ja, Jesus är så stor och viktig. Och tänk om vi är som de där barnen som tittar upp och inte riktigt förstår hur stor stjärnorna är. Tänk om det är så att vi är som de som slänger bort den där fröpåsen. För datumen har ju gått ut. Jesus vill vara med och möta dig och mig. Precis som han mötte den där mannen som hade suttit där så länge vid sköna porten, vid templet. Vi kan tänka att vi har så lite, men vi har Jesus. Man kan jämföra sig med andra ibland och fundera vad man har. Och ändå så har man det viktigaste och största. Du har Jesus. Och Jesus vill få plats i ditt hjärta, få plats i ditt liv. Det är inte för sent, du som är några år. Och du som är mitt i livet, vänta inte tills du blir 80 år. Min kompis Bengt sa det om och om igen. Om jag bara hade hört det här. Om jag hade upptäckt det tidigare. Låt Jesus få vara den ljusa stjärnan i ditt liv nu. Låt de där väckelserörelserna få vara något som bara smittar av sig genom tidernas epoker så här, in i ditt och mitt liv. Ha med Jesus centralt i ditt liv. Lyft upp det, ändra traditionen i familjen. Börja be. Be när ni äter, be när ni går och lägger er. Be för varandra, be när ni startar bilen och ska åka någonstans. Ha med Jesus. Och nu så ska vi be tillsammans. Och be av hela ditt hjärta. Är du med och ber? Ja, Jesus, vi tackar dig för att ditt ord är inandat. Ditt ord kan ge liv. Och det ber vi om nu. Det som jag har predikat om och talat om, det som bara kan bli bokstäver, ber vi nu ska få bli liv, för att du med din heliga ande kan göra det levande igen. Låt det få hända i våra hjärtan. Du ser oss som känner igen oss i bilden av att det är nästan som helt utbrunnet omkring oss och i våra hjärtan. Känns inte som att det är en massa liv där. Snarare som att det har brunnit. Gud, tack för att du kan låta det där fröet växa. Tack för den livskraft som du ger med din ande. Vattna på det och att det får liv, Herre. Ja, Herre, du ser oss som känner att du är långt borta, som en stjärna som är långt borta. Hjälp oss att förstå hur stor och viktig du är. Hjälp oss att förstå att du är allt annat än långt borta. Jesus. Nu ber vi för våra egna hjärtan. Vi ber Gud att du ska låta allt det som är som värme strömma emot oss, det behöver vi. Låt det få tina i oss. Ja, vi ber om allt detta i Nazaren Jesu namn. Amen, amen, amen.